Artikel 6.
I önskereprisen besöker vi så här i Halloween-tider spökprästgården i Borgvattnet i östra Jämtland. Där händer märkliga ting. Vuxna har tagit till flykten och aldrig mer återvänt. Präster som haft gården som tjänstebostad vittnar om oförklarliga upplevelser. Vår reporter Bengt Reihed besökte spökprästgården för att se om det ligger någon sanning i alla berättelser.
Ett spöklikt ljud. Jag står tillsammans med Pia Selling utanför spökprästgården vid Borgvattnet i östra Jämtland. Och här sägs det att det ska spöka.
Ja, absolut. Det gör det.
Det gör det.
Ja, jag har upplevt mycket själv också. Och många nattgäster som bland annat åkt härifrån också för att de har blivit så rädda på natten.
Mm. Vi ska backa ut lite grann här så vi kan beskriva huset. Det är grått och det ser ju lite spöklikt ut. Det ser inte ut som en prästgård direkt det här.
Gör det inte? Nej, det ser ju ganska spöklikt ut.
Ja, det ser lite enkelt ut tycker jag.
Ja, det är väl vad ska vara ganska enkelt.
Ett hus som har fyra fönster på framsidan och en veranda där man kommer in då.
Tambur, ja.
En tambur, ja.
Tambur, ja.
Och sen en övervåning kan vi se där. Och så grått.
Precis.
Mm. Och vi hör hur dörren knarrar där borta och öppnar sig. Så nu hälsar väl oss spökena välkomna in.
Precis.
Ja, ska vi ta oss in så får vi hoppas att vi upplever någonting.
Ja,
du,
det tycker jag. Absolut. Mm. Välkommen.
Ja, och in kommer vi och möts på vänster sida av en rätt så ståtlig trappa till övervåningen.
Ja, den här trappen blev jag stoppad i första gången jag jobbade ensam. Men av en kraft som, det blev helt stopp. Det var som en vägg. Jag fick som bly i benen, jag fick tungt att andas och jag kände att jag började bli rädd och hjärtat började slå. Men jag kunde inte röra mig utan då höll jag i räcket då. Och så hör jag från övervåningen hur det lät som att det var en katt som fräste till, alltså en elak katt. Och sen blev det en rejäl duns. Och när den här dunsen blev, då släppte det här så jag kunde röra mig igen då. Så att jag blev jätterädd, så jag sprang ner till affären då, som ligger en kilometer ner backen. Till Anna-Greta hette hon som ägde det då. Så hon fick följa med upp och när vi kom upp så kände hon också att det var väldigt obehagligt i huset.
Då tar vi oss upp för den här trappan då. Och här uppe har vi alltså 1, 2, 3 rum här uppe då.
Mm. Som man får sova i. Och nu kommer vi in till det gula rummet.
Om du tittar på mina armar.
Jag har också rysningar. Nu har jag också...
Ser du på mina armar?
Ja, det är närvaro här inne. Här är det lite.
Tror det eller ej, men jag som absolut inte tror på sånt här. Mina hårstrån på armarna står rakt upp.
Jag har också.
Om du ser.
Ja, men det blir jag. Du har värre än vad jag har. För jag är så van om det.
Ja, och jag blev så förvånad när jag gick in att det plötsligt bara slog emot mig. Och så såg jag hur hårstråna på armarna stod rakt upp, vilket de gör fortfarande.
Ja,
vi är faktiskt inte ensamma, du och jag, här inne nu.
Nej, det är vi inte. Det här är det närvaro nu, kan jag säga. Det är...
Och närvaro, det innebär att nu...
Att nu har vi andra runt oss här. Det är liksom... Men vem som är här just nu, det vet jag inte. Men det känns att, för jag har också väldigt rysningar och känner närvaro. Att
Fantastiskt. Jag kanske får börja tro på sånt här också.
Ja, men precis.
Jaha. Men vad skulle kunna hända om jag sov över här i natt? Vilket jag nu inte kommer att göra, och kanske förklarliga skäl. Men om jag skulle göra det, vad skulle kunna hända i det här?
Ja, det här
och vilka spökerier kunde jag få uppleva?
Det är ju lite olika, men just det här att det... Nu, som du ser nu på överkasten så är de väldigt tillslätade. Men ofta kan man få se sittmärken i sängarna. Och det är ju i de flesta rummen faktiskt. Men här inne så har det legat i den här sängen. Och de har känt hur sängen bara vibrerar. Och liksom skakar. Och de känner liksom hur det är någon som kan dra i täckena och sådär va. Men i det här rummet då kommer vi tillbaka till Märta. För det var här inne hon dog. Märta var ju då prästfrun som bodde här tillsammans med Per Hedlund. Och han var präst från 1900 till 1909. Och 1908 så dör då Märta när hon ska föda det 11:e barnet här då. Både hon och barnet dör, som kallas i barnsäng då. Och det här tar Per väldigt hårt. Han blir väldigt deprimerad för han satt när hon hämtar henne då på kyrkogården som ligger intill prästgården här. Bara några meter härifrån. Så från bårhuset där hämtar han henne och har henne i huset då. Under lång, lång tid tills att byborna vädjade om att hon skulle få komma i vigd jord, att hon skulle bli begravd. Och när hon då blir begravd så flyttar han ju härifrån några månader senare. Och då sägs det att han tog med Märta han grävde upp. Så att det finns ingen gravplats på Märta här på kyrkogården. Men hon finns kvar i huset.
Hennes ande är här.
Hennes ande är här, ja. Mm.
Men Märta här nu då, vad vill egentligen Märtas ande då när jag är här? Varför sitter hon på den andra sängen och varför rister hon sängen på natten och så?
Ja, det är inte säkert att det är hon som gör det, just det, utan det kan ju vara hennes man, för han har ju också känts av i huset. Det är flera som har upplevt, jag själv har inte upplevt honom än. Men det finns en tjej som jobbar här och hon blev utknuffad här i fjol somras ut i rummet. Och då är det precis som att man kanske kommer och stör eller att det har varit liksom. Mm. Mm. Så att det...
Men du har blivit en i familjen får man nästan säga.
Det kan man nästan säga. Mm. Ja, det känns så.
Men du är äkta?
Att jag är äkta, ja. Ja, jag står där.
Jag kan ta på dig och känna det.
Ja, precis. Och se mig framförallt.
Ja, just det. För spöken ser man inte, men du har ändå sett...
Ja, alltså det är ju så här, vissa ser ju, och vissa ser inte. Men att man, oftast känner man ju, den här känslan finns ju. Att man kan känna den här kalla vindpusten, eller att det är någon som stryar, som det prycklar till, liksom, eller sticker på något så här konstigt sätt som... Eller att det är någon som pillar i nacken, eller liksom just det här småpillrandet som man kan känna.
Och om du och jag nu står framför en spegel, vilket vi gör, hade du varit ett spöke hade jag inte sett dig, men jag ser
nej,
dig.
Nej, precis. Är det någon som kommer?
Ja, där hörde du någonting. Det kanske är spökena som tycker att vi är lite väl påträngande nu och vill att vi lämnar det här rummet. Och det ska vi göra, vi ska ta oss ner till nedervåningen och titta på en gungstol som är världsberömd. Den har många suttit i alla fall en liten stund, sen har de blivit kastade ur stolen. Av någon kraft som finns här i huset. Så vi går ner till det och tittar på det. Och då har vi tagit oss ner till det större rummet här på nedervåningen. Och framför en öppen spis så står den här gungstolen. En svart gungstol med lite guldinslag i. Och så står det på en skylt, sitt ej i gungstolen. Men det var den här gungstolen som prästen blev utkastad ur.
Ja, men precis. Erik Lindgren var utkastad. Den här är från 1870, så den är lite äldre än huset då. Men den är gjord i Ede, ungefär 5 mil härifrån. Och där stod den fram till 30-talet. Då hade de en gårdsaktion. Så att Erik Lindgren hade precis flyttat hit och hade inte så mycket möblemang. Så han erbjöd Erik Lindgren att köpa den. Och han blev ju glad då. Så han hade den inne i expeditionen. Och så var det en kväll när han satt och läste bok där han blev utknuffad. Och som sagt, han antecknade ju så mycket. Men det här var lite utöver det vanliga. Så han tog och satt sig tillbaka för att känna liksom, om man bara inbillar sig eller att han håller på att slumra till. Då. Men då känner han att den här kraften kommer bakifrån. Och han sitter verkligen och balanserar för att hålla sig kvar. Men han blir då utknuffad. Och då sätter han sig inte tillbaka utan då fick det vara. Så när han då 48 flyttar härifrån till den nya prästgården så ger han tillbaka gungstolen som en gåva till Helge Hammer. Som har flyttat till lägenhet och tycker att det är lite mycket skriverier och funderingar kring gungstolen. Så han bär upp den på vinden. Och när han någon dag senare kommer upp så får han se att lampan i taket ligger sönderskjuten bredvid gungstolen. Och han ser även att det är tår då i fönstret. Och om det har med gungstolen att göra eller vem som har gjort det vet man inte. Men han tycker det är obehagligt så han vill ju inte ha kvar gungstolen utan annonserar ut den.
Och vi får inte sitta i den?
Nej, den är sönderskjuten helt enkelt. Mm. Den har varit iväg på många lagningar. Mm. Så att vi låser in den på nätterna när det är nattgäster för att inte de ska sätta sig då, när man inte är här och kan hålla koll.
Men lite upplevde du och jag, mina hårstrån på armarna reste sig i gula rummet. Det såg du tydliga bevis
verkligen,
på.
Verkligen, ja, det går inte att dölja.
Och om man vill komma hit och bo här en natt, vad kostar det att bo här då?
Då kostar det 390 kronor och då ingår det en lite lättare frukost och så får man en guidad tur och så får man då det här övernattningsbeviset som är lite unikt tänkte jag säga. Den är uppnumrerat från starten så att man får ju en egen siffra där och det är uppe i 32 000 nu snart.
Mm. Som har upplevt ett och annat?
Ja, en del har inte ens fått någon diplom för de har inte varit här på morgonen.
De har stuckit iväg.
Ja, precis. Man har fått ett brev att tyvärr vi klarar inte det här. Vi har tvungen att åka.
Ja, så någonting finns det i huset i alla fall.
Ja.
Så vill ni ha en rysansvärd upplevelse så besök Borgvattnet. Som sagt, jag är ett bevis på att det var något i rummet i alla fall.
Precis, det är jätteroligt. Välkommen.
Bengt Rejhed mötte Pia Selling i Spökprästgården.